Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hur blir man en av Sveriges bästa ishockeyspelare? Vad krävs, vad de fått offra och vilka avgörande med- och motgångar har de stött på längst vägen till proffslivet på andra sidan Atlanten? I den här poddserien så ska ni få lära känna några av våra mest framträdande svenska hockeyspelare lite närmare och ta del av deras resa. Jag heter Camilla Nordlund och ni lyssnar på C-more Sports podcast Vägen till toppen. Jag är oerhört glad att få hälsa er välkomna till det här premiäravsnittet av Vägen till toppen. Där vi nu ska få lära känna en av Hockeysveriges mest meriterade 24-åringar. Jag pratar om Colorados lagkapten Gabriel Landeskog. Trots att han är långt ifrån lastgammal så är han redan inne på sin sjätte NHL-säsong och har hunnit med att ta både VM-guld och OS-silver. Och frågan som jag grubblar på är vad det var som gjorde att just han lyckades.
Nej, bra fråga, jag vet inte. Men det är klart att man är ung så det är mycket man får offra och det är många timmar man får lägga ner på hårt arbete. Sen lite talang behöver man väl också och lite bra gener, men framförallt hårt arbete. Hårt arbete var ingenting som jag hade något problem med att lägga ner när jag var yngre, utan jag jobbade hårt och var väldigt målmedveten.
Men du, om vi backar bandet då till, liksom till från början när du var barn, var det helt självklart att det var bara hockey? Eller, jag vet, din syster till exempel, hon gick i ridning och du fick hon, testa på i alla fall.
Ja, jag fick testa på det någon gång. Och
var det succé?
Nej, jag gillade det, men, och det, jag har gjort det liksom efteråt också, och jag gillar det, men det var någon gång när jag var ung, jag ramlade av och sen var det slut med det. Jag ville inte riktigt, så det var...
Det är lustigt att du säger det, och så sitter du här med ett stort blåöga liksom, och det är nog inte det första inom hockeyn.
Nej, det är det inte, men det var inga skador den gången när jag ramlade av hästen i alla fall, det kommer jag ihåg. Men, nej, alltså, hockey, min pappa spelade hockey och det gjorde väl naturligt att jag testade och fann kärleken rätt snabbt med sporten och jag spelade även innebandy och fotboll när jag var yngre och sådär. På sommaren var det fotboll och på vintern var det innebandy och hockey. Men var det någonting som krockade någon gång så var det alltid självklart för mig att det var hockey. Så den prioriteringen har alltid funnits där, att det är liksom hockey som gäller. Och sen när man blir äldre, och ju äldre man blir ju mer intensivt blir det med hockeyträningar. Och jag med det 6 dagar i veckan där ett tag. Och med det är rätt mycket som en liksom ung tonåring. Men för min del så var det, jag visste att det var hårt jobb. Som behövdes men det vart väl någonstans med tidiga tonåren, 13-14 någonting, då man börjar med TV-pucken, och sen när man kommer upp 15-16 så är det lite landslag och sådär, och det var då liksom, då kände man att man kan komma med här, men då kan du, och sen helt plötsligt var det elitseriedebut och så gick det fort där. Men ja, i början så vet jag inte riktigt om det var liksom... Det är klart man vill till NHL och man säger att man vill till NHL, men jag tror inte riktigt man förstår hur lång väg det verkligen kan vara ibland. Men sen tar det fart.
Ja, det gör ju det. Och det tog ju onekligen fart väldigt fort för din del. Men om man tittar på Hammarby då, just som du ändå fostrades i, kan man säga. Du är liksom inte den enda bra spelaren som de har fostrat. Jag tänker John O'Doy, om man ska nämna någon som spelar i NHL nu. Hur var de som plantskola?
Det var ju fantastiskt. När jag kollar tillbaka, liksom när vi sitter så här och jag tänker tillbaka till ungdomsåren, så är det just Hammarby och Zinkensdamm mitt i söder som jag tänker på. Och alla de timmarna som spenderades där och i Tantolunden vi sprang omkring och tränade och körde fys och brottarträning och vad det nu än var och sprang i trappor och vet inte hur många folk som bodde där i Tantolunden som vi väckte på kvällarna när man sprang i trapporna. Så att det, men,
det fick inga arga påbud.
Ja, jag kommer ihåg sen på sena vinterkvällar så var det ju liksom man, efter hockeyträningen så var det man kastade snöboll på fönsterrutor och höll på om man skulle. Ja.
Kommer du ihåg någon ledare som du hade som betydde extra mycket för
dig? Ja, men Mattias Jonsson är en tränare som jag hade från och med att jag var 11 till 14, 15. Men det var jätteviktiga år. Men det är ju precis det vi pratar om, just de här tonåren då saker börjar hända och man kommer in i puberteten och börjar bygga lite muskler och saker börjar hända. Och det var fantastiskt bra träning när det är självklart mycket hård träning när det gäller fysträning, men också teknikträning och förstå hockey som spel och taktiskt sätt. Och det var mycket kolla på video liksom på den tiden. Nu sitter jag och låter gammal. Men då
nu är du 45 där igen.
Ja, precis. Nej, men stoppa in liksom en kassett i videospelaren och sätta och kolla på gamla hockeyklipp och lära sig av ryska landslaget på 80-talet och sådana här saker. Liksom bara för att man får helt annan förståelse för hur taktiken för spelet och hur det ska se ut. Och självklart mycket NHL också. Men just där, det var ju där mycket hände. Och som jag säger, fysträning, det är klart det är viktigt. Men det var väl egentligen bara att förstå hur viktigt det är att kunna jobba hårt. Och där man lärde sig att jobba hårt och kunna tänja på sina egna gränser.
Hade din pappa stor inverkan på det också, som du var inne på? Han spelade själv hockey 8 säsonger i Hammarby. Mm.
Ja, just att jag spelade Hammarby med det.
Nej, men alltså, jag tänker att han liksom influerat dig mycket och kanske en del i att du fått den här inställningen om att jobba hårt. Liksom.
Jo, men det har han. Absolut, visst har han haft väldigt stor inverkan där. Men han... väldigt stor liksom stöttepelare när jag växte upp och självklart skjutsa just han och mamma, båda två skjutsa mycket och sådär, men pappa just har förståelsen för spelet och prata om liksom olika situationer utan att vara liksom pusha allt för hårt och säga men varför gjorde du inte så här, utan det var mer bara vad tyckte du om matchen ikväll, hur tyckte du att du spelade, liksom väldigt förstående sådär och självklart jobba hårt och han fick mig att inse att vill man någonstans så måste du offra saker. Jag menar, vare sig det stanna hemma från träning för att göra dina läxor, då det är prioriteringen. Och sen vare sig det skippa ett kalas för att åka till träningen eller vad det nu kan vara, men det är olika uppoffringar som man måste göra och det fick jag mig att förstå det tidigt, tror jag. Och just därför när jag växte upp i tonåring så var det aldrig riktigt några frågetecken vare sig liksom vart prioriteringarna stod så där, utan det var alltid hockey som brann liksom för mig, så att jag tänker tillbaka så är det bra minnen.
Men vad betyder det då både rent praktiskt men kanske också lite känslomässigt då när Hammarby Hockey faktiskt gick i konkurs där 2008 och du flyttade över till Djurgården?
Just då så är man 15 år då. Förstår inte riktigt liksom vad som hände så där, men nu i efteråt så är det självklart jättetråkigt och då har man lite mer en större förståelse av vad som verkligen hände, men jättetråkigt självklart. Jag menar, jag förstod ju inte riktigt så där, men å andra sidan så tyckte jag att jag fick erbjudandet att spela J18 hockey i Djurgården och jag tänkte att eftersom Hammarby inte hade riktigt erbjudandet och de resurserna så tyckte jag, men då måste man ju vara lite självisk och se vad som är bästa beslutet för just dig. Så att det beslutet var väl rätt enkelt ändå, även fast Hammarby hjärtat är det största.
Det är det, störst.
Det är största, ja, det måste jag väl ändå säga att det är. Och sen, jag kom till Djurgården J18 och hade jätteroliga 2 år liksom, och lärde mig jättemycket. Och första året i J18 så... Ja, men lära sig mycket, man får ta liksom det här nästa steget och börja spela mot äldre killar. Och just som vi pratade om, att kunna mogna både i spelet men också i sig själv. Och liksom hur man agerar i vissa situationer och hur man tävlar mot äldre och starkare killar. Så att det var viktigt.
Ja, men och du fick ju som sagt göra debut redan andra säsongen och blev den då yngsta i Djurgårdens historia att göra elitseriedebut. Vad kommer du liksom ihåg av den matchen? Var du nervös?
Ja, det var första matchen var i Gävle mot Brynäs. Det var pirrigt. Men det var också som jag nämnde tidigare, att liksom man hann inte riktigt stanna upp och liksom, ja, men nu är det elitseriedebut. Det är självklart att det var... Jag kommer ihåg, jag tror jag fick samtal dagen innan och kunde ju inte gå i, vi gick i gymnasiet på Söder i Stockholm, men kunde inte gå i skolan då, utan det var morgonvärmning på Hovet och sen var det på bussen och åka till Gävle. Så det, helt plötsligt så var det liksom, då var det hackigt i livet helt plötsligt, då var det uppoffringar, lite mer uppoffringar och man insåg, ja, men nu kanske liksom det börjar hända grejer. Och de tre matcherna var ju jätteroliga. Jag kommer ihåg Gävle. Jag tror det blev 1-1 eller 2-2. Hade ett skott på mål. Eller har du något annat resultat där? Ett skott på mål. Det var inte alls farligt. Jag kom in på vänsterkanten innanför blå linjen. Och då var det nästan... Jag tänkte bara, men skjut. Jag vill inte tappa pucken. Så jag bara sköt. Men det är bra minnen med det. Att få chansen. Att vara så ung och få chansen. Fantastiskt och jätteroligt att titta tillbaka på.
Det känns som allt bara flöt på. Eller liksom hur var hockeylivet och livet i övrigt för den här 16-årige Gabriel Landeskog?
Ja, men flöt på. Jag vet inte, men det gick fort. Alltså det kändes som att kom in i 18 och sen var det inte mer än januari, februari. Sen fick jag göra J20-debut helt plötsligt. Och då är ju grabbarna 4, 5, 6 år äldre nästan. Och då var man lite nervös och så här. Och sen året efter, ja, men då hade man ju precis flyttat upp i J20. Och då fick man göra elitseriedebut helt plötsligt. Så att det var ju lite... När jag tittar tillbaka på det så spelmässigt så tror jag inte att jag riktigt var redo för... Vare sig flytta upp i J20 ett år tidigt eller elitserien. Men det var, alltså man var väl fysiskt redo, tror jag. Liksom kunna spela med vuxna män helt enkelt, antar jag. Och sen spelmässigt, jag menar, jag tittar på mitt spel idag och jag har fortfarande rätt mycket att jobba på liksom, som jag vill förbättra. Och då tänker jag tillbaka backspegeln när man var 16. Så det är 8 år sedan. Men det har hänt mycket sedan dess. Ja, men det coolaste att spela i elitserien var nog att få sitta liksom i samma omklädningsrum som Marcus Ragnarsson och Jimmy Elvestad och Fimpen Eklund och de här grabbarna. Så det kommer jag ihåg, det var riktigt coolt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Remember when they were in Quebec, they drafted a pretty good Swede by the name of Forsberg.
Colorado Avalanche, proud to select from the Kitchener Rangers, the Ontario Hockey League, Gabriel Landeskog.
Keeps it in, Landeskog, 2-on-1, fires, he scores!
Despite not feeling up to it. And the 2012 Calder Memorial Trophy goes to Gabriel Landeskog.
Colorado Avalanche today named Calder Trophy winner Gabriel Landeskog as their new captain. And at 19 years and 286 days old, he becomes the youngest permanent captain in NHL history.
Han valdes som nummer två i draften 2011 och debutsäsongen i NHL blev en succé och han utsågs till ligans bästa nykomling. Och inför sin andra säsong fick han se ett på bröstet och blev den då yngsta kaptenen i NHLs historia. Men frågan är om han hade varit där han är idag, om han inte några år tidigare hade fattat ett stort och för många överraskande beslut. Att tacka nej till ett A-lagskontrakt med Djurgården för att istället ta vägen via den kanadensiska juniorligan.
Ja, men självklart så var elitserien, det var ju väldigt lockande med ett elitseriekontrakt. Men det är ju självklart att som 16-åring, liksom, men det här, ja, du får pengar, du får så här mycket för varje match du spelar, du får det här och det här och det ena och det andra. Men å andra sidan så kände jag att jag ville inte liksom komma in i laget och spela 5 minuter per match. Jag kände liksom att jag, som jag nämnde tidigare, jag hade så många saker som jag ville förbättra i mitt spel. Och spel med puck, spel utan puck och spela powerplay, boxplay och förbättra alla de här kvaliteterna. Och som 16-åring så kan det vara lätt att liksom lockas av det här elitserieljuset. Liksom, att men det här är ju elitserien, det är coolt att spela när man är så ung och självklart är det, men och för vissa funkar det, men för min del så hade jag andra saker som jag ville förbättra. Och jag kände att 5-10 minuter i elitserien skulle inte riktigt, jag skulle inte få förbättra de sakerna. Jag skulle inte få chansen att jobba på de olika grejerna. Så att jag kände att juniorligan i Kanada var ju väldigt lockande också. Men jag visste inte riktigt så mycket om det innan jag åkte över med min agent och min pappa. Jag åkte över bara 2-3 dagar tror jag. Och hälsade på 2 olika lag. Och de tar hand om dig som du är gud. De tar ut dig på middagar. De visar omklädningsrummet. De visar arenan. Vi åkte och hälsade på en familj som vi skulle bo hos. Om jag hade valt det laget så hade jag flyttat in i den här familjen. Och så direkt, jag tror jag, det tog inte lång tid innan vi satt på flygplatsen på en hem. Jag och pappa där sa liksom, ja, men det här är någonting jag vill göra. Och det... Ja, bevisligen så var det väl ett bra beslut skulle jag tro. Men,
verkligen.
Men det var fortfarande att det liksom, jag behövde komma hem och förklara för mamma. Liksom, nu, pappa sa det, du får ta det här med mamma, du får ta den här diskussionen. För, men, det är nog inte många mammor som vill släppa iväg deras barn och deras söner när de är 16 år gamla. Så att det...
Nej, men vad sa hon då när du kom hem och bara, du morsan, jag ska dra till Kanada?
Ja, hon sa aldrig i livet. Hon sa inte en chans. Jag sa, ja men nej, okej. Okay. Och så fick jag vänta liksom några dagar och sen sa jag, men du det var riktigt coolt och liksom, det här tror jag kan bli riktigt bra. Nej, inte en chans. Och då var det väl, ja vad kan det ha varit, april, maj eller något så här. Maj, ja. Så jag fick fortsätta jobba liksom hela sommaren och sen tog det väl, ja det kanske tog några veckor. Och sen började hon säga, men okej, okay, du får göra vad du vill. Men det kommer inte vara roligt för min del och det kommer säkert inte vara roligt för din del också. Så här. Men då, jag var ju så taggad på att åka. Jag ville ju bara åka iväg. Och,
ja. Men hur var första tiden då? För jag tänker mig att det ändå måste vara även privat ett väldigt stort beslut. Att liksom flytta ifrån familj och vänner och börja ett helt nytt liv hos en annan familj på andra sidan Atlanten.
Ja, men det var ju väldigt... Jag tror att det positiva för mig, jag tyckte det skulle bli så jäkla kul att åka dit och liksom jag såg fram emot allt, alltså skolan, träffa familjen, lagkompisar, spela hockey, liksom alla de här sakerna såg jag fram emot. Så det var ju liksom som man var på smekmånaden första 2 månaderna och sen var det liksom, sen började det gå trögt i november, december i hockeymässigt. Och då automatiskt så blir det lite jobbigare personligt också. Det svåraste var nog skolan första 2 månaderna tror jag. Jag menar, alltså jag hade ju svårt med matte liksom hemma i Sverige och så ska man göra det på engelska. Och liksom det, så det var svårt. Men,
kommer du ihåg hur du tänkte då?
Men jag satt ju där och så fick ju fråga andra elever liksom, och jag var ju blyg. Och,
var du det?
Ja, men det var jag nog. Alltså, man var ju själv, liksom, jag kände ju inte riktigt någon i laget. Jag kände ju ingen i laget så första tiden. Jag kände ju ingen i skolan. Men, och engelskan var ju, den var väl rätt bra ändå. Fast ändå, man var ju lite knackig så där i början. Och fick fråga om hjälp och vad betyder det här och vad betyder det här. Och jag kommer ihåg första lektionen var kanadensisk historia, tror jag. Och liksom här... Och det var säkert svårt för de eleverna som var därifrån, men frågar du mig fortfarande idag vilka liksom strider som Kanada har varit med i, liksom, vilken roll hade de i andra världskriget? Jag kan fortfarande inte svara på den frågan, men det var liksom såna här saker som vi pluggade. Och det var svårt, men det var det här också jag behövde. Det var liksom det här jag ville åt också, liksom kunna få utmana mig själv och få tänja gränserna och få träffa nytt folk och lära mig nya saker. Och sen var det, jag kom inte med i VM det året. Och jag kommer ihåg att jag tänkte, jag var ju besviken att jag inte kom med i VM. Men då tänkte jag, ska jag åka hem eller inte över jul och nyår? Tänkte jag, det blir bara fyra dagars resa eller något så här. Så jag var hem, komma hem och så var det liksom hemma i tre fulla dagar och sen åka hem igen. Eller åka tillbaka till Kanada igen. Och jag kommer ihåg, det var ju rätt stressigt. Man skulle träffa folk, träffa kompisar, träffa mamma, träffa pappa och syskon och sådär. Men jag kommer ihåg att hur stressigt den var när jag väl var hemma i Sverige. Jag hann ju inte riktigt njuta av julen. Men när jag väl kom tillbaka till Kanada sen, då var det liksom, alltså, produktionsmässigt och poängmässigt i hockeyn bara tog fart. Och tror första matchen jag hade 4 poäng eller något sådär. Och sen skolan, kände mig mycket mer bekväm. Och det var, på något sätt så var det... Det var en bekräftelse för mig att allting var okej hemma. Det var ingenting som hade förändrats. Liksom. Deras liv pågick fortfarande. Och mamma hade...
Liksom, återhämtat sig.
Ja, hon hade återhämtat sig. Det var inte så att hon stod bara där och väntade på att jag skulle komma hem. Utan, och det var den bekräftelsen att, liksom man, att inte jag behövde oroa mig för dem. Och de, det är klart man saknar varandra. Men det finns alltid där. Men sen tog det bara fart efter jul och nyår där. Och sen började jag trivas ordentligt faktiskt.
Det känns ju när man pratar med dig som att du står din familj väldigt, väldigt nära. Mm. Berätta gärna liksom, ja. Vad har de betytt i allt det här? För jag menar, det måste ha funnits stunder när du har tvivlat. Liksom, som kanske när du åkte hem där under jul.
Ja, men vi står ju varandra väldigt nära och pratar ju mycket och sådär. Men... Det har ju blivit en annan relation. Liksom. Det har ju blivit med att man kommer hem på sommaren. Försöker umgås så mycket som möjligt. Och sådär. Och sen blir det ju mycket samtal under säsongen. Och även då i juniortiden. Jag kommer ihåg att Skype var ju fantastiskt. Det var ju den bästa polaren. Så man var alltid på Skype och försökte ringa hem till föräldrarna. Och sådär. Men det jag menar med en annan relation blir ju liksom att man missar ju de där. Men jag var 16 när jag flyttade. 16, 17. Och sen 18, 19. Och uppåt så är man ju NHL. Så att man är ju inte hemma under de åren. Och jag tror att det är rätt viktiga år, tror jag, för vem som helst. Just för de här sakerna som... Alltså... Sakerna man vill lära sig. Alltså då, för min del så 16-17, ja, men då är man klar med skolan. Sen är man klar med skolan och 18 och så där. Men sen efter det, då vill man, suget att lära sig saker finns fortfarande där. Och då menar jag liksom, ja, men om det är tvätta, laga mat, alltså, politik, prata om bara vanliga liksom, moral och etik och liksom, alltså, vad det än kan vara. Men sådana här. När man så grunder och värderingar och sådana saker. Och det här är sånt som jag tror att folk som bor hemma med sina föräldrar kan ta för givet ibland. Och det har blivit liksom att man får hitta saker, liksom, man får hitta lösningar och man får hitta, inte egna värderingar. För värderingar och sådana där, grunderna har man ju från när man växte upp. Men de där åren tror jag är rätt viktiga faktiskt. Så det är lite det man saknade kanske. Så där. Men min relation är så pass bra med mina föräldrar och mina syskon att vi tar kapp det där på somrarna. Så att, men rätt intressant. Så här. I alla fall nu när man sitter här 24 år gammal och kan titta tillbaka i backspegeln och se just det där. Men det, det kanske jag saknade sådär, men...
Ja. Jag kan tänka mig att man lär sig väldigt mycket, inte bara av vad ens föräldrar säger, det kan man få på Skype, men också kanske hur de beter sig i vardagssituationer. Sådär.
Ja, precis. Och hur de liksom, hur de tar tag i vissa saker, hur de tar tag i obekväma situationer och konversationer som man har med sina föräldrar som kanske inte är så bekväma att ha egentligen, som man måste ha. Det här är... Det kan vara lättare ibland att ha på, via telefon eller via Skype och sådär. Men, men det är ju som du säger, att liksom se dem hur de reagerar eller hur de förbereder sig inför bara vardagliga rutiner och liksom ta tag i olika saker. Så det, men det får vi ta i kapp.
Ah, boy! Nice hit! Nice hit! Move!
To hear him during a game...
Go! Go! Go!
Gabriel Landeskog sounds like just another Canadian hockey player.
That's what I think.
I had it though. No reason. You're underestimating me there.
Except that Landeskog is Swedish.
Yeah! That's the way, that's the way.
I was shocked. I thought I was talking to another Canadian kid or another American kid because, his English is really, it's incredible.
What about the net? That was a sick move, man.
He has better grades in school than all our guys over here, and they speak English, and... It's not his first language, so he's just, I don't know, he's a perfect human being, I guess.
Two seasons ago, Landeskog suited up for Djurgården in the Swedish Elite League as a 15-year-old, becoming one of the youngest players ever to do so. Next season, there's a very good chance he'll make a similar mark in the NHL and debut as an 18-year-old.
I've said it from day one, I don't think Gabriel needs to spend one day in the American Hockey League. I think he'll be able to jump from this league to the National Hockey League because of the way he plays. I think he'll be a captain in the NHL one day. I believe that.
We got one here. Keep working hard, Paul.
When there's something to be said, he says it. You know, for me, he is the real deal.
Men du, annars tänker jag, när man liksom läser din biografi eller vad man ska säga, så är det så otroligt lätt att stirra sig blind på de här framgångarna som du verkligen, verkligen har haft. Men jag gissar att det ändå inte är hela sanningen. Jag menar, du har säkert haft din beskärda del av motgångar också. När kände du liksom kanske att den här drömmen om NHL var som längst bort?
Ja, alltså innan jag kom in i ligan antar jag.
Ja, men det kan vara när som helst egentligen. Det kan även vara när du har stött på en motgång. Mm. Har du stött på någon?
Jo, men det har jag ju absolut. Alltså, det är klart, folk ser ju liksom att man lever ju drömmen, men det finns inte en dag jag vaknade och säger att liksom det är inte dröm, alltså det är ju drömliv, det är det ju verkligen, och har ju fantastiskt bra liksom dagliga rutiner och liksom man älskar ju det man gör, men jag tror det är lätt att, alltså man inser inte riktigt när man, i första året är precis som vi pratade om tidigare, att då är det ju bara så här, man älskar allting, det här är ju fantastiskt. Men då är man ju också den nya killen. Och liksom, det finns ingen press. Det är bara att gå ut och spela. Liksom, gör det bra ifrån det. Ja, men det är ju kanon. Kolla. Gör det dåligt ifrån det. Då är det liksom. Han är 18-19 år gammal. Det är liksom, det är ingen fara. Men sen efter varje år som går. Så känner man ju liksom att pressen byggs upp mer och mer. Men det kan vara lite svårt att hantera ibland. Att, och sen speciellt om man inte spelar bra. Men det är klart man får höra det. Och det ska man få höra. För det här är ett. Det är ju ett jobb som kräver att du presterar. Och gör du inte det så blir det konsekvenser. Och vare sig det är mindre istid eller om du är ett kontraktår. Men då kanske du inte får ett kontrakt sen. Och sådana här saker. Och du kanske blir tradad eller vad det nu kan vara. Så att det, stressen som man lever med konstant tror jag folk kanske inte riktigt inser. Just det här liksom att man... Man förlorar. Man börjar förlora och liksom missar slutspel. Och så här. Det blir rätt stressigt. Och, liksom man, och speciellt har jag känt att sen jag blev lagkapten så man tar det väldigt personligt. Alltså, lagets med, liksom framgångar, ja, då har man en liten del av det. Men när det liksom går jobbigt och laget har motgångar, då har man helt plötsligt en väldigt stor del av det. Liksom, då får man svara på väldigt många frågor. Så det, och det är så det ska vara också. Men det är så det är. Det är ingenting man kan ändra på. Det, Och det är det man skrev under när man tog på sig det ansvaret. Så att det är en rolig utmaning måste jag säga, men det kan vara svårt ibland också.
Men hur gör du då för att hantera den där pressen? För jag gissar att det är något man lever med. Liksom, det är inte bara när man är på rinken, utan det är 24 timmar om dygnet i stort sett.
Umgås med min hund.
Alltså, ja. Bra psykolog.
Ja, men faktiskt. Min hund, jag skaffade hund för drygt 2 år sedan. Och det har varit fantastiskt faktiskt. Det är klart det är mycket jobb, men just det här. Igår, vi torskade på hemmaplan 3-1. Jobbig förlust, men man kommer hem. Hunden är hur glad som helst. Hunden, hon förstår ju ingenting. Hon fattar inte vad vinst eller
förlust är. Följer hon inte match?
Nej, precis. Så att vi gick ut och plufsade i snön och lekte i snön. Och det. Man vet ju fortfarande vad liksom allvaret ligger. Och man vet ju fortfarande vad som är min uppgift och vad jag ska göra. Men för just den timmen eller liksom den promenaden. Då är det bara jag och hunden och lite musik i hörlurarna och liksom det. Och det gör att man får koppla av lite. Och sen är det prata med pappa rätt mycket om liksom hur det går och vinster och förluster och om det är jobbigt liksom mentalt och så här. Men det som sagt, jag sitter här 24 år och har spelat, ja, det är min 6:e säsong, men jag säger det för varje år, jag har jättemycket att lära mig fortfarande. Alltså, ja, det på sakta ner tiden om man ska hinna med lära mig allt.
Men du, skulle du säga då att det är din pappa som kanske har varit, förutom hunden, varit liksom någon slags nyckelfigur när du kanske har gått igenom lite sådana här tuffare perioder? För jag gissar att man behöver någon att, som kan leda en rätt lite grann.
Jo, absolut. Ja, men alltså, pappa, han har ju alltid funnits där och alltid liksom sms efter matcher och sådär. Vare sig det är bra eller dåligt så alltid konstruktiv kritik liksom, och försöka prata om saker och. Så det har varit viktigt. Så han är ju absolut den pelaren för mig när det handlar om hockeylivet. Och sen, och även personligt också. Men mamma, jag har alltid sagt att mamma är... Vi är rätt lika varandra, alltså känslomässigt. Så där. Alltså, vi har ungefär samma temperament. Och vi,
hur är det då?
Jag vet inte. Jag skulle säga väldigt positiva sådär. Sen är det klart man har vissa dåliga dagar också, men väldigt positiv och rätt lätta att göra med sådär. Men sen också kan man vara väldigt så här känslomässig och ibland bryter man ihop, och det har jag gjort ända sedan jag var liten. Och liksom ibland, mamma säger alltid att jag har haft svårt att säga nej. Och jag tror att jag har blivit bättre på det, men hon tror inte riktigt på det. Men just att jag alltid... aldrig riktigt sagt nej till saker. Och sen när det väl liksom blir ja, då byggs det upp till så mycket press och stress för mig att liksom jag hinner inte fokusera på mig själv, och så helt plötsligt så bara bryter man samman sådär. Men
hur blir det då när du når den där piken på något sätt och bryter samman?
Ja, men då stänger jag nog bara av allting och liksom bara går. Då blir jag nästan tjurig sådär. Och bara, då klarar jag inte av att prata med någon och bara komma upp på morgonen och känna bara, men det här går inte så... Ja, jag har lärt mig att liksom ta hand om mig själv på ett helt annat sätt på senaste tiden. Och liksom, egentiden är väldigt betydelsefull för mig. Liksom kunna, det var just den här promenaden med hunden och ja, börja läsa eller liksom vad det nu, kolla egna tv-serier eller vad det nu kan vara. Bara få själv. Det har jag lärt mig att det är rätt betydelsefullt för mig, för att just... Men vissa personer, de känner att de laddar batterierna med att vara med andra personer. Liksom känner att de socialt så då laddas deras batterier. Men för mig så tror jag att jag måste vara ensam för att kunna ladda om.
Men du, om vi blickar lite framåt då. Vad är dina liksom tankar och förhoppningar? Om vi först och främst den här säsongen, ni har missat slutspel senaste 4 åren tror jag.
3-4.
Ja, precis. Ja. Någonting sånt. Ni har inte riktigt tagit det hela vägen. Vad hoppas du där?
Ja, men självklart slutspel är ett mål att nå dit. Och jag tror att vi vann divisionen 2013-2014 och gick till slutspel. Sen dess har det ju varit två tunga säsonger och missat slutspel bara två. Har väl känt att vi har varit nära stundtals men ändå riktigt inte riktigt kommit hela vägen och tagit en slutspelsplats. Så att gå till slutspelet är ju självklart, att vinna Stanley Cup är ju målet. Men man kan inte alltid tänka på det, utan man måste kunna ta ett steg i taget. Och självklart är det för oss månad för månad och vecka för vecka. Men att gå till slutspel känns som ett rimligt mål. Och det är där någonstans man måste börja. Och just som vi pratade om tidigare, motgångar. Men det kan vara svårt ibland att hitta de här delmålen och hitta balansen där. Och ibland går det inte som man har tänkt sig. Då får man tänka om. Men jag är målinriktad och bestämd att jag liksom, vi ska vända det här och vi ska kunna ta oss ur det här träsket som vi är i. Så att det är bara kämpa vidare.
Privat då? Vad drömmer du om där?
Köpt hus.
Alltså? Nyligen?
Nyligen.
Ja.
Flyttade in i januari.
Okej, vad spännande. Hur så mycket det kommer du bestämma av inredningen?
Ja, en del. En del. Flickvännen har ju en del att säga till om där också. Hon har lite bättre smak än vad jag har kanske. Men ja, hunden får en tomt att leka på. Ja, men sen privat. Jag menar, jag känner att just det här med egen tid som vi pratar om. Och liksom fortsätta ha det. Och sen fortsätta förbättra mitt golfhandicap.
Vad är det på nu?
Så slutar jag på i somras. 9 tror jag. 9,8 eller sådär.
Jag är totalt värdelös på golf. Men jag så mycket förstår jag att det är rätt bra.
Ja, det är helt okej. Okay. Det är alltid relativt.
Okay.
Men jag spöar pappa nu för tiden.
Det är ju viktigt om inte annat.
Det är viktigt. Nej, men sen också alltså privat. Få spendera mer tid med familjen och så här på varje sommar. Och kunna komma hem och ta tag i den biten. Och liksom få spendera mer och mer tid med dem. Och komma dem ännu närmare och så där. Så att det, ja.
Vad heter hunden förresten? Måste jag fråga nu.
Zoe heter
hon. Zoe. Zoe. Bra. Du, innan vi avslutar den här intervjun så tänkte jag att vi ska ta några snabba frågor. Och där har jag satt rubriken om sanningen ska fram.
Okay.
Så nu måste du liksom lägga handen på hjärtat här. Är du beredd?
Ja.
Den första ska jag säga att jag har viss egen erfarenhet av. Inte från dig personligen då, men om sanningen ska fram. Hur ofta går du från en pausintervju och känner, jäklar, där drog jag många klyschor?
Ja, det är nog nästan varje pausintervju skulle jag tro.
Asså?
Ibland är det förfärligt hur många klyschor man slänger ur sig. Men, ja, men det, vi säger väl 50% i alla fall.
Oj, ja, där har vi lite att jobba på.
Ja.
Om sanningen ska fram då, vilken känd person skulle du helst vilja vara? Du måste säga någon superkänd, för jag är totalt värdelös på kändisar.
Jag skulle vilja vara.
Ja, du skulle vilja vara.
David Beckham skulle vara.
Bra.
Det vet du vem.
Bra, det vet till och med jag vem där. Kanske för att han är fotbollsspelare. Vad är den största missuppfattningen då om livet som hockeyproffs?
Nej, men alltså, folk tror att det är väldigt glamoröst. Så där. Alltså, jag vet inte, även fast man sitter här i liksom kostym så glamoröst vet jag inte om det är, utan det är
inga röda mattor och
nej, utan det är liksom, men i morse var man ute i snön och borsta av snön på bilen liksom som vem som helst. Det är liksom, man står där och fryser stjärten av sig, men det är inte så glamoröst som folk tror. Självklart så finns det för- och nackdelar, men ja, det är väl det är inte så glamoröst som folk tror kanske.
Och sista frågan då, om sanningen ska fram. Ifall ni inte lyckas ta ett slutspel, är det självklart att du kommer att spela VM då för Tre Kronor?
Är jag frisk så spelar jag VM.
Jag hoppas ni tyckte det var lika intressant som jag att få lära känna Gabriel Landeskog lite bättre. Både som hockeyspelare men också som person.
I nästa avsnitt så sitter jag ner med en kille som tog livet raka vägen från Västerås och hockeyallsvenskan till Calgary och NHL. Jag utlovar ett väldigt intressant och personligt samtal med Mikael Backlund. Men innan vi sätter punkt för det här avsnittet så vill jag bara säga tack till min skickliga producent Olle Jonell Lindberg. Och självklart också ett stort tack till er som lyssnat på det här premiäravsnittet av C-more's podd Vägen till toppen.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.